Hej allihopa och varmt välkomna till det här 35:e avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Finer och så här lagom till midsommar så tänkte jag bjuda er på något av det svenskaste vi har. En riktig nationalklenod. Hon föddes som Charlotte Nilsson den 7 oktober 1974 i Hovmantorp. Men vid det här laget så har hon blivit Charlotte Perrelli med hela svenska folket. Hon har vunnit Melodifestivalen 2 gånger och dessutom vunnit Eurovision Song Contest. Hon har släppt över 10 soloalbum, gjort otaliga turnéer, spelat både Skönheten och Evita på stora musikalscener runt om i landet. Och på tv har hon dessutom jobbat som programledare. Ja, det finns nästan ingenting som Charlotte inte har gjort i underhållningsbranschen. Men hon är utöver det dessutom en väldigt framgångsrik entreprenör. Om hennes liv, karriär, med- och motgångar kommer ni få höra nu. Jag hoppas ni får en fin stund tillsammans med mig och veckans gäst, Charlotte Perrelli.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hörni, tack för att ni lyssnar. Nu åker vi. Nu ska vi se att vi har ljud. Det har vi, ja. Vad härligt. Ja, ja. Gud, vad trevligt.
Ja, nej, trevligt, trevligt.
Ja, men man vill ju ha din dialekt när man pratar med dig.
Ja, eller hur?
Ja, faktiskt. Det är någonting också med hur melodin är stockholmerad, liksom. Men du har kvar ären. Det tycker jag är så himla gulligt.
Och grejen är så att min syrra har ju arbetat bort det totalt. Mm. Och jag har ju faktiskt, jag ska vara ärlig och säga, vissa saker finns ju inte kvar. Jag säger inte duscha. Jag säger inte smörgås. Nej. Och vann. Jag säger duscha. Så att vissa saker har liksom, det är lite så suddat i kanterna. Men jag behåller R-en. Så de säger R.
Du sjunger dessutom ju med såna R. Ja. Och sen så kan du helt plötsligt bara börja prata efteråt.
Ja, men det är ju ett val.
Ja, ja, självklart.
Det är ju så att jag känner att jag är uppvuxen här. Om jag skulle prata på ett annat sätt så är ju inte det riktigt jag. Utan Nej. Då förställer jag ju mig. Ja. Och det kan jag ju göra. Men Det känns inte riktigt naturligt.
Nej.
Men när jag var liten så sjöng jag ju "Har du sett min arpa?" För jag visste inte var ärren skulle sitta. Så jag tryckte in dem överallt.
Åh, vad gulligt. Det var jättegulligt. Jag är ju småländska bonusbarn, så jag är väldigt van vid olika former av R i vår familj. Jag ska börja med att säga hej och varmt välkommen till Talk to me, Charlotte Perrelli.
Ja, men tack snälla.
Jag är otroligt glad att du är här. Du har inte hört den här podden, vilket gör att jag har full frihet att göra precis vad jag vill.
Precis vad du vill.
Och jag har också tidsbestämd period som jag kan få intervjua dig idag. Så det gör att jag kommer att bli mycket mer effektiv, tror jag.
Perfekt.
Och skulle jag då börja från början av ditt liv till där du befinner dig just nu, då skulle vi sitta här i 2 dygn. För den mängden du har gjort under ditt arbetsliv, som ju började jättetidigt, det är ju ofantligt stort. Och jättemycket. Och det kan jag grotta mig hur mycket som helst. Och vill även göra.
Mm.
Men jag skulle vilja få prata med dig om saker som du kanske inte alltid pratar om.
Mm.
Och börja med att säga att jag är väldigt inspirerad av dig och väldigt imponerad av dig. Och många gånger också väldigt chockad över hur du är som människa. Alltså hur du får ihop ditt liv. Min egen bild av dig för alla er som lyssnar är under åren. Vi har inte umgått så himla mycket privat, men vi Nej. Har ju setts i flera år och sammanhang. Är att du är kanske den mest professionella människan jag har träffat. I princip alltid i tid. Mm. Alltid trevlig. Mm. Och att du, vad du än går igenom i livet, på något sätt hittar hittar en positiv synvinkel på det. Mm. Vilket jag verkligen inte gör. Men också som har varit väldigt imponerande. Och sen som nybliven mamma så har jag ju haft dig som någon slags... både en målbild i viss mån, men också en bild av en människa som jag ibland har känt mig, tror jag, sämre än. Alltså bilden av dig som mamma. Mm. Och ja, det har jag pratat om, så det vet jag att folk vet. Att jag, liksom, jag kommer ihåg med mitt första barn att jag satt och tänkte så här, men hur har Charlotte hunnit göra det här på en morgon och jag har inte ens tagit mig upp och har liksom bröstmjölk över halva kroppen och jag har inte duschat och du har hunnit baka bullar, få iväg tre ungar till skolan och är någonstans och giggar med något du lärde dig i morse och ser skitsnygg ut. Och det är ju en bild av dig, men det har absolut varit någonting som jag har pratat om, att så här, shit, en sån mamma är inte jag. Jag har inte lyckats med det. Och till sist, innan jag lämnar över ordet till min första fråga och till dig framförallt, så vill jag bara säga att du är den enda personen som har skickat mig blommor när jag har fått barn. Båda gångerna.
Ja, är det sant?
Och det är så sjukt snällt och fint och generöst. Första gången så gjorde du det och Lill-Babs.
Nej.
Och den här gången så gjorde du det och massa andra människor. Men jag vill bara säga att du är en sån människa också i det tysta.
Tack.
Det är du och Lill-Babs. Hon var också en sån människa.
Mm.
Så att nu har jag gjort hela min bakgrundsförklaring. Så varmt välkommen.
Tack. Så här, vilken tårdrypande presentation. Hjälp, jag blir alldeles rörd.
Det är bra. Ja. Då har vi börjat på rätt ställe.
Ja, eller hur? Ja, men då har vi avklarat tårarna. Kan man börja prata allvar?
Exakt. Ja. Du, vi börjar från början. Ja. Vad heter dina föräldrar och vart föddes du?
Alltså, mamma heter Monica och pappa heter Bert, konstigt nog, då kan man ju tycka. Jag är född i Småland, i Hovmantorp, Växjö BB. Jag är uppvuxen i Hovmantorp och jag bodde där till jag var 16 år, kanske 15-16 någonstans. Sen så flyttade jag in till Växjö, där jag började plugga musik på musiklinjen. Växjö katedralskola. Och där gjorde jag ju min upptäckt inom det som inte var populär musik, för då började jag ju sjunga klassiskt och hade enorma diskussioner med min sångpedagog som tyckte att jag hade potential att sjunga klassiskt istället och tyckte jag skulle lämna all populär musik åt sidan och inte överhuvudtaget ägna en tanke mer åt dansmusiken som jag redan höll på med, för den började jag ju med när jag var 13. Men jag var ju så, på något sätt, jag har ju alltid varit otroligt blyg och inte velat vara den som står uppe i klassen och räcker upp handen och pratar, och har alltid haft lite ångest när jag ska sjunga solo också. Men jag visste redan då att jag tror att det är bra att göra det här med dansbanden, vara ute och göra det, stå på scen, få alla de här timmarna i ryggen, även om det inte var min musikstil som jag brann för i hjärtat, och även om det hade varit creddigare att sjunga klassiskt eller sådär, så mopsade jag liksom emot, eller jag höll mig fast vid det där och trodde att nej, men det här är nog bra för mig. Så vi hade lite strider där om just mina val. Så det var 3 år i Växjö och sen flyttade jag upp till Stockholm faktiskt. Så jag flyttade upp till Stockholm när jag var, måste jag tänka, jag var väl 18 ungefär, och började på jazz- och popsånglinjen, Kulturama.
Om vi går tillbaka till skolan innan gymnasiet, vem var du i skolan?
Jag var jätteblyg. Alltså. Jag var upp till kanske 8:an så var jag sådär extremt blyg. Jag gillade inte, som sagt, prata, jag ville inte synas, jag ville inte höras. Fick panik om någon tittade på mig, om läraren tittade på mig, för jag tänkte att det kanske betyder att han kommer eller hon kommer ställa en fråga, vilket, för jag vill inte svara.
Var kommer det ifrån?
Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag har alltid varit lite sån där att måste jag verkligen prata inför folk?
Alltså, fanns det en rädsla av helt enkelt den vanligaste företeelsen, vilket är att man är rädd för vad folk ska tycka om en, om man gör fel? Eller?
Ja, säkert. Det tror jag säkert att det var som barn där, att man, att man var rädd för att göra bort sig och sådär. Jag tror det. Och jag, men det där har jag fått brottas med hela livet. Att våga ta för mig, att våga veta att men det här kan jag. Charlotte, lita på dig själv, lita på att du kan det här. Nu är det din time to shine. Nu kan du ta för dig. Det tog många år.
Vilka egenskaper skulle du säga att du har fått tydligt från din mamma och pappa, från Monica och Bert? Bra eller dåliga, får man väl säga.
Alltså, mamma är ju väldigt så här lojal. Gör man någonting så gör man det ordentligt. Man gör aldrig någonting halvhjärtat. det är ju några av mammas verkligen så här positiva egenskaper. Pappa då har ju den här entreprenörssidan, slänger sig ut. Jag har fått med mig bägge de där grejerna. Alltså jag har ju den här entreprenörsandan verkligen i mig. Kan ju ibland kasta mig ut för mycket som pappa gör kanske. Men jag är ju också sån där fröken duktig som mamma är då, och alltid varit så där att jag liksom ska göra allt ordentligt och... Men jag känner också att jag har gjort mina val tidigt i livet. Att jag valde, hurdan vill jag vara? Vad gillar jag inte med pappa? Nej, han argumenterar för mycket. Jaha, det valde jag att jag inte skulle bli sån. Fast jag fick med mig det i alla fall. Så det kunde jag inte välja bort. Jag blev likadan. Jag argumenterar mycket, gillar och propagerar för det jag tror på. Men jag har också då valt att jag vill vara en ambitiös person. Och det valet, det har jag verkligen liksom tagit fasta vid sådär. Att, men jag tror att man kan välja att komma för sent. Man kan välja att komma med noter ihopskrynklade i sin väska. Och man kan välja att inte vara påläst och tycka att det spelar väl ingen roll. För man vill vara den typen av person och tycker att folk accepterar det. Fast jag vill inte vara sån, för jag vill inte acceptera det. För jag ställer höga krav på andra människor och ställer så höga krav på mig själv. Och där tror jag... att jag kanske ibland har pushat mig själv lite för hårt. Att jag ibland kan känna att, chilla Charlotte. Det är helt okej att inte vara perfekt på alla områden. Det går inte. Och det vet jag ju att inte jag är heller. Men jag kämpar alltid för att försöka göra så gott jag kan.
Den här duktiga flickan då som kommer att genomsyra, tror jag, mycket av det som jag också frågar om. Därför att jag upplever att det finns en tvetydighet när man är uppvuxen lite som du är. Den ena är den sidan som man fick se dig till exempel prata om i Stjärnorna på slottet, att liksom mocka skit tjejen så här. Du är inte knusslig, du är uppvuxen i en familj där alla sätter på sig arbetsbyxorna. Ja. Man klagar inte. Nej. Liksom. Och sen den andra sidan av att man då inte ska göra fel. Inte sticka ut, inte ta för mycket plats. Skulle du säga att det där har varit en konflikt i dig, att både vilja liksom säga nej, det är ingen fara, man är som man är, och så samtidigt vågar man inte riktigt vara det?
Visst kan det vara så. Samtidigt, utan någon konstig anledning som jag inte riktigt vet vad det beror på, men så har jag alltid känt mig väldigt trygg. När jag växte upp så började jag ju då hålla på med dansmusiken, och mina kompisar tyckte jag var så jäkla töntig. Killarna speciellt tyckte ju att jag var skitmuppig som sjöng dansmusik och var iväg på helgerna när det skulle festas till höger och vänster. Och då kände jag mig ganska utsatt. Och samtidigt som jag gjorde det där, åkte iväg, tjänade pengar och kände att jag stod på fester och underhöll människor som var 30, 40, 50 år äldre än mig, så var jag ändå liten här inne, för jag kände att, och de tycker ju där hemma att jag är skittöntig som gör det här. Så jag brottades med det, men på något konstigt sätt så vann alltid den där trygghetskänslan i att, men jag vet att det här är bra. Jag vet att det här är rätt för mig. Så jag gör det här och så struntar jag i vad folk tycker. Så någonstans så har det alltid vunnit. Även om jag har haft den här tudelade känslan i vissa lägen.
Oavsett om det var just den genren eller inte som du ville sjunga.
Ja.
Vad hände i dig när du sjöng när du var liten? Och vad händer i dig idag när du sjunger?
Ibland, det är lite beroende på vilken musik jag sjunger, kan jag känna hur mycket hjärtat liksom klappar igång. För det, i vissa lägen så blir man ju nästan euforisk och man kan känna sig religiös. Det händer någonting i kroppen som gör att, alltså, det känns som att man når högre makter.
Det är exakt, nästan, jag brukar alltid beskriva att det är liksom den enda gången som det är någon slags fri passage upp till något som är mycket större än man själv. Vilket man inte når varje gång, inte varje gig, inte, men när man når det så är det liksom bättre än varje enda drog någonsin kan
det
ge.
Är så, ja, men det är till och med svårt att sätta ord på.
Verkligen.
För att det händer någonting ibland. Man tippar också ibland över. Det har ju hänt säkert dig 1000 gånger och mig också, att man börjar gråta på scenen därför att man känner att, nej men kära tid, idag är det larger than life. Jag vet inte vad som händer i mig. Och det där kan jag inte uppnå på något annat sätt. Det är så konstigt. Och det tror jag att vi alla som har valt ett sånt här typ av yrke känner ibland, och det är därför det är så starkt, och det är det som gör att vi återkommer till det, och det är det som gör att vi aldrig kan lägga av. Det är en passion.
Varför blev det musik när du var liten, och vad hade du för idoler?
Förr i tiden så åkte man ju runt som säljare och sålde skivor in till butikerna, så då fanns det någonting som heter Gramrack som distribuerade skivor till alla butiker. Och pappa sålde då. Så han, hela vårt garage hemma var fullt med skivor. Så jag har alltid haft all tillgång. Och det har ju varit allt från gospel, det har varit dans, vikingarna, populärmusik, Kikki Danielsson, religiös, alltså allt som säljs. Och jag har verkligen fått fri tillgång till att lyssna på det. Men det har också gjort att när jag var liten så blev det att jag lyssnade mycket på det som mamma och pappa lyssnade på. Och det var Elvis, det var liksom allt möjligt sådär. Men det gjorde att jag fick en ganska tidig start in i att få en ganska bred musikstil. Jag vet inte riktigt vad som gjorde att jag halkade in på dansmusiken. Men ibland när jag tänker tillbaka på det så känns det som att det skulle kunna börjat någon annanstans också. Ja, men det var ju faktiskt så. Det började. Jag var ju 6 år när jag började min första talangtävling. Mm. Sen när jag blev 10, då hoppade jag med rockbandet liksom, och stod i en källare istället. Det var lite sådär. Så vägen har ju varit lite...
Ja, och möjligheterna är inte alltid jättemånga. Och då tar man de möjligheterna som finns.
Exakt.
Även om jag började jättetidigt så är det någonting som slår an i mig när man får höra att du började turnera som frontsångerska i ett dansband. Hur umgicks ni? Så stor del av vårt jobb var ju att sitta i en loge och vänta. Även om dansbandsgigen är ofantligt mycket längre så ni hade lika mycket pauser. Men du var jätteung, killarna var mycket äldre och det var bara killar ju i bandet. Hade ni mycket att prata om? Kände du dig välkommen och blev du hörd och lyssnad på? Eller hamnade du utanför? Liksom?
Nej, men det första dansbandet jag var med, det var ju ett lite mer, ska man kalla det, så här kalasband. Som var inte på de allmänna danserna, för i och med att jag var under 15 år så fick jag inte stå på scen efter klockan 10 och det var ju lite sådana där restriktioner så att jag, det var ju mycket slutna fester och då var ju den här dragspelaren som var han som höll i bandet, han var ju, jag vet inte om han var 60 när vi började, det känns så i alla fall, och sen var det ett par yngre killar som var killar, men de var 30-40 kanske, men på något sätt de blev ju som lite extra papp. Så det var inte så att det kändes som att vi var kanske pola-stylen.
Nej.
Utan de åkte och gjorde sitt jobb för att tjäna pengar. Mm. För att dryga ut kassan till sin familj. Så upplevde jag det. Och jag såg det som ett jobb. Mm. Så att vad vi pratade om, jag knappt så att jag minns.
Nej.
Det skulle faktiskt vara intressant. Tänk om man kunde vrida tillbaka klockan och lyssna på ett samtal. Jag har ingen aning om hur det lät och hur det kändes.
Åkte du med någon av dina föräldrar?
Mamma och pappa skjutsade mig till en mötesplats.
Ja.
Och sen så kom någon i bandet där, eller hela bandet, och mötte mig och plockade upp mig. Och sen bestämde vi så att hur dags slutar vi i natt? Ja. Klockan 1. Okej, så ska vi plocka ner instrumenten och ska vi köra. Så 2:30 om ni står här i natt. Så mamma och pappa körde till den där mötesplatsen och så stod de där halva natten och väntade liksom, och parerade då, va? Så såg, alltså de har ju ställt upp
så att man, nej
men det är ju sinnessjukt.
Alla nu som skjutsar sina barn till fotbollsträning och tycker det är jobbigt.
Och tycker att vi curlar, då bara känner jag att jag är curlad.
Du har en jättenära relation med Kina, din lillesyster.
Mm.
Och hur är du som storesyster idag och hur var du som storesyster då?
Då tror jag att det var större skillnad för att hon hade sina kompisar och jag hade ju så otroligt mycket musik i mitt liv. Jag hann med att umgås med kompisar, absolut. Men det var mycket musik. Det var teateruppsättningar och det var gitarrlektioner. Och var det inte att jag själv tog lektioner så gav jag lektioner för ABF, du vet, klassisk gitarr. Jag höll på hela tiden med allt.
När började du spela klassisk gitarr?
Jag började spela gitarr när jag var 9 kanske. Mm. 9-10 kanske. Och sen spelade jag ju fram till jag var... Ja, alltså 24 kanske jag spelade fram ordentligt liksom. Mm. Och jag var ju ensam gitarrist i flera band och spelade liksom hela, alltså, så att jag, det var ju mitt bortsett från musik, alltså sången, så var ju det mitt i alla fall andra instrument liksom. Men den musikstilen som jag sjöng, det liksom, det föll sig inte så naturligt att slänga på mig en gura där.
Nej.
Så att det har jag ju gjort nu på senare år igen. Mm. Och då är det lite så tyvärr att då får man säga, okej, nu filar vi ner naglarna och sen så får vi börja träna upp ambisen igen.
Ja,
och så har man ont och det blöder i fingertopparna och så ska man sitta där och nöta.
Mm.
Och det är lite konstigt också, för då vet man, jag kan ju och jag vet ju precis. Men man tappar ju ändå.
Oh, ja.
Så det är lite
jag
så frustrerande.
Jag tappar shops direkt om jag inte har spelat. Så får man sår och valkar och hela fingrarna går sönder.
Det var bedrövligt. Ja,
men
vet.
Kina då, din lillasyster, hon har aldrig varit musiksugen.
Jag har försökt att dra med henne vid några tillfällen. Bland annat så skulle vi välja instrument och spela då. Va? Och jag spelade ju på allt som rörde sig, höll jag på att säga. Men Kina skulle börja spela dragspel.
Uh-huh.
Och pappa tyckte det var en toppen idé att hon skulle göra det. Denna lilla tunna människa, hon fastnade ju med benen i Belgien liksom, när hon drog. Liksom, och hon... Nej. Så, men det slutade ju med att jag fick ju följa med för att supporta henne i hennes dragspelande. Och sen var det ju bara jag kvar till slut. Sen var jag som satt där harvade lik förbaskat.
Jag tänker mig att du ska berätta en historia om att det finns någon slags konkurrens för att du var tvungen att... Du var ute och giggade och så här, och hon ville, nej, då har du försökt dra med henne och spela dragspel.
Ja, men jag har faktiskt dragit med henne även ut på gig. Alltså, det finns ju, ibland gör vi ju såna här, om man nu får uttrycka sig så, men tråkiga jobb där man inte får sjunga. Ja, man får sjunga live, men man har en uppställning av körsångerskor som står bakom som inte sjunger på riktigt, därför att det bara, allt ligger på tejp. Mm. Och vid något tillfälle har jag dragit med henne och ställt henne bakom mig för att hon ska vara med och fejka köra. Och hon tyckte det var så jobbigt. Så hon var inte med många gånger, kan jag säga. Hon tyckte inte om
men
dans.
Det kanske var bra att ni inte hade samma intresse.
Exakt. Nej, därför har inte funnits någon konkurrens alls. Hon har aldrig avundas mig och mitt val, för hon tycker att hon har sett så mycket baksidor med det. Sen har hon varit glad och supportande och stöttande och tycker det är kul det jag gör, men hon har aldrig haft en ambition i det.
Alla de här åren från i princip 13 och tills du flyttade till Stockholm och faktiskt sedermera tills du verkligen slog igenom och vann Eurovision, så sjöng ju du dansband i ett par olika band.
Mm.
Du var ju också ute på de här ställena och spelade i timmar, och även om stämningen är fantastisk på danslokaler och folk verkligen blir positiva när de får dansa i många timmar, så vet jag ju jättemycket baksidorna om det här livet, och än mer kanske så när man är ung, att man möts av väldigt mycket saker som man vid den åldern inte riktigt kanske vet hur man ska bearbeta.
Mm.
Hur parerade du till exempel fyllan ute på ställena?
Jag ska i ärlighetens namn säga att jag kände mig ganska skyddad på grund av killarna i bandet. Mm. Att jag var, och faktum är att ju större vi blev, desto mer skyddad blev jag på något sätt, för att det är ingen som någonsin har lämnat mig själv på scenkanten med folk, utan alltid varit någon med mig, alltid gått med mig, alltid följt med. Jag har alltid känt att jag har varit supportad där, eller liksom
de har... Det var glad jag blir att höra det.
Ja, för det har ju varit så att det kanske har varit någon i bandet som har lite tagit den rollen, att liksom, nej men jag följer med Charlotte, de vill ha autografer, nu ska vi ta bilder, eller nu är det det, eller, och då är det någon som alltid har liksom. Så där har jag faktiskt känt att jag har inte varit så utsatt utav andra människor. Så det tycker jag inte. Däremot är man ju inte dummare än att man står på scenkanten och man har ju ett enormt, alltså tentaklerna liksom, man ser ju och tar ju in mycket mer kanske än vad folk tror att man ser. Och det är klart att det är fylla, och jag kan väl tycka att jag har blivit lite sådär halvallergisk mot fulla tanter. Det tycker jag är ganska ofräscht. Jag tycker inte att det är roligare med fulla gubbar, men på något sätt värdigheten som man tappar som kvinna när man blir ragglig, det är inte superskärmigt faktiskt.
Jag tycker det är lika illa med vänner.
Ja, det är klart att det är.
Men jag förstår vad du menar, du ser dig själv snarare
men det,
i
kanske
kvinnorna.
Är för att jag är kvinna själv och kände sådär att nej men Charlotte,
nej,
försök,
så här vill jag inte bli.
Landa inte där, men det har ju hänt en och annan gång ändå såklart. Sånt ser man mycket.
Du flyttade till Stockholm efter gymnasiet. Vad var drömmen då? Var att fortsätta sjunga dansband, eller var det att göra en solokarriär?
Ja, men när jag flyttade till Stockholm så var det faktiskt för att utbilda mig. Mm. Så då var det musiken återigen.
Hur hittade du Kulturama? Jag tänkte om du valde mellan musikhögskolan eller Kulturama eller lite andra olika utbildningar.
Måste tänka hur det var. Om jag inte missminner mig nu, så tror jag att jag googlade runt, sökte, har jag för mig bara Kulturama.
Mm.
Men sen efter jag hade gått där ett år så sökte jag ju Akis, Rytmus och några fler, så jag kommer inte ens ihåg vad det var. Och precis när jag står, du vet, med alla de här papprena tillbaka, andra reserv där och intagningar där, då så fick jag alltså möjligheten att börja med Anders Engberg. Så då var jag alltså 18.
Mm.
Då hade jag pluggat då, ett par år blev det väl då. Jag höll ju fortfarande på att sjunga dansband i Småland och pendlade hem varje helg. Men då öppnade sig en ny värld, och det var ju att...
Gjorde
liksom,
du det alla första året du bodde i Stockholm?
Första två åren.
Pendlade du hem varje helg?
Ja. Jag hade 3 kronor kvar kanske. När jag hade betalat biljetten. Om jag inte ens backade kanske.
Alltså det är det jag menar, det där säger så otroligt mycket om både dig och din arbetsmoral. Ja. Där alla andra går ut och har ledigt på helgerna, ja, och går ut och festar och blir kompisar med varandra. Ja. Då åkte du hem och giggade. Ja.
Men där tror jag då tänkte jag så här, okej, okay, för det första så hade jag ju ett ansvar mot bandet. Nu har jag ju tagit ett, nu har jag ju sagt
tagit
att
ett beslut att du ska åka till Stockholm.
Ja, nu jag vill inte liksom sätta dem i skiten, utan nu ska jag åka till Stockholm och jag ska förkova mig här. Men det kommer min sann inte påverka vårt här, utan jag kommer komma hem och jag fortsätter och jag sköter det. Och sen tänkte jag också, jag hade en annan tanke, och det var att om jag en annan dag ska söka vidare till något, till ett annat band, jag visste inte om det var dansband vid den perioden, eller om jag ska in i något annat band eller göra något, så är det bra att jag inte står utan någonting, utan att jag har något i ryggen och säger här är jag idag, jag vill gå vidare.
Det här är ju en värld som jag inte kan se mycket om, men var Anders Engbergs liksom lite crème de la crème? Var det var dit man ville?
Absolut, jag menar Anders Engberg hade ju då levt och varit gift med Lotta Engberg, och deras band Lotta och Anders Engbergs orkester var ju en av de
största,
5-10 liksom. Största som turnerade runt och tjänade mest pengar och hade störst turnébussar och bäst folk på galen och sådär. Mm. Så det var ju definitivt, när de då separerade och Lotta satte upp ett eget band och Anders ett eget, så sökte ju han nya sångare då till sitt band. Så det var ju en jättemöjlighet för mig.
Det är också roligt, för det är verkligen en sån här sliding doors ögonblick i ditt liv. Om du hade stannat i Stockholm och fortsatt på popresan med de möjligheterna som det hade gett.
Ja.
Men i och med att du fortsatte också med dansband och möjligheterna som det gav, så hamnade du också på en annan resa ju.
Så är det.
Och det häftiga är ju att båda resorna ledde till samma mål ju.
Ja.
Har man talang så spelar det ingen roll.
Nej, det är lite trägen vinner.
Ja, du och jag är sådana människor som inte väntar på att livet kommer till oss.
Nej.
Utan vill vi någonting så försöker vi jobba för det. Och visst var det lite så som du landade i Anders Engbergs. Alltså, du hade uttryckt att du faktiskt ville sjunga med dem.
Mm. Det var faktiskt så här, det är en jättemärklig historia. Jag sommarjobbade på Mosebacke som grillmästare, tjusigt. Och såg i, alltså över axeln på en gäst som satt åt att... en sångerska som Anders Engberg hade anlitat fick kicken. Och då hör till att kvällen innan så hade jag av en slump haft tvn på hemma och sett Café Norrköping. Ett program jag kanske inte normalt tittar på när man är 18 år. Men det stod på där i bakgrunden. Och jag minns också att det var väldigt omtalat att Anders skulle presentera sin nya sångerska i det här programmet. Dagen efter stod det i tidningen att hon fick kicken för att arrangörer hade reagerat och sådär. Och inte tyckte att det var riktigt det de hade väntat sig. Och då tänkte jag, nu ska vi se Charlotte. Det var ett par år sedan som jag var i Skara och praktiserade hos en producent. Och hade då av en slump sett Anders Engbergs telefonnummer i hans telefonbok och skrivit ner. Så jag hem och letade upp det där telefonnumret och ringde till Anders och sa, jag såg att ni behöver ny sångerska. Och då var han lite sådär halvdryg och tyckte att, ja men skicka en demotejp. Och herregud, jag hade ingen såna möjligheter. Jag hade ingen möjlighet att spela in någonting. Jag hade varit i studio en gång i mitt liv uppe på Radio Kronoberg och spelat in någonting. Du vet, det var inte alls min... Jag hade ingen möjlighet. Så jag sa att, nej men vet du, så jag, det handlar ju om så mycket mer personlighet och sådär. Men jag har vägarna förbi Skara på söndag så att jag kan komma. För då skulle jag ju hem till Småland och sjunga med dansbandet och tänkte att då kan jag nog ta något tåg upp
jag
till Skara.
Jag säger det, du var ju riktigt påhittig tjej alltså.
Så att jag, då tänkte han så här, är hon så kaxig så måste jag ge henne chansen. För det kanske är så att hon har något att komma med. Det har jag väl tid med. Ja, och så fick jag det.
Då började du sjunga med honom. Flyttade du då eller bodde du kvar i Stockholm?
Jag bodde kvar i Stockholm till en början. Sen träffade jag en kille från Skara och flyttade tillsammans med honom. Så jag bodde faktiskt i Skara i 10 långa månader. Mm. Men Skara var inte min grej. Så jag kände att jag saknade faktiskt pulsen.
Hur gammal var du då?
Då var jag 19.
Fanns det redan då en bild av Bert Karlsson, som ju är min enda stora Skara-referens?
Ja, Skara nej, men definitivt.
Att så här, Bert Karlsson can make or break your career, men du hade ännu inte riktigt behövt ta så himla mycket med honom att göra.
Bert Karlsson.
Mitt ordval också.
Nej, men Bert Karlsson och Anders Engberg bodde ju grannar och var ovänner. Så att de snackade inte med varandra.
Fattar.
För de hade ju haft en, hade ju stötts och blötts under Marianne Grammofon-tiden.
Så vi sex som du sen började sjunga med efter Anders Engbergs, det är första gången som du signades
till Bert,
bolag. För vi sex var signade där redan när du började sjunga med dem.
Stämmer.
Okay. Så det är så hela Bert Karlsson kom in i ditt liv.
Det var han som ringde mig och sa att du, jag tycker du ska börja med vi sex här. Det skulle vara en match made. Så.
Okej, så han headhuntade dig
lite så.
Till ett annat dansband.
Och det var ju för att han sket nog i mig i början.
Han ville
jävla så Anders. Men sen kom vi faktiskt bara nära och hade några roliga år tillsammans också. Alltså det är ju mycket fokus på att vi har varit ovänner och det var vi också. Mm. Han stämde mig och sådär. Det var en invecklad och jobbig historia. Men det var mycket roliga saker. Mm. Och han är en fantastisk person och jag försöker faktiskt vara duktig på att framhålla det också, att han är en jätteframgångsrik entreprenör och han har många fina egenskaper också.
Han har också jättemånga tvivelaktiga egenskaper, framförallt politiskt. Men det var också så att du hur gammal var du när du var med i Vita Lögner?
Det var precis samtidigt som jag började sjunga med Visex.
Ja, för att Vita Lögner var en tv-såpa som gick i liksom, köldvattnet av Tre Kronor och Nya Tider och sådär.
Ja.
Och om man aldrig hade hört dig sjunga och inte lyssnade på dansband så dök du för första gången upp i tv-sammanhang som skådespelerska i den här såpan.
Som en aerobic instruktör som heter Millan.
Älskat. Med ditt blonda hår.
Alltså jag var så dålig.
Men ville du skådespela och göra musikal också? Mm. Eller har det bara kommit?
Nej, men lite sådär när jag pluggade musik på gymnasiet, då fanns det ju lite så här scenisk interpretation och allt sånt, och även när jag gick vidare till Kulturama och sådär. Jag gjorde ju 2, 3, 4 kanske musikaler under Växjöperioden på Konserthuset. Mulloperan, Skapelsen, En majdag i Värend och allt
du hade heter. Gjort mycket musikal.
Jag hade gjort rätt mycket sånt och hade en sån ambition. Det var inte så att jag uttalat hade sagt att jag ska bli tv-kändis eller jag ska jobba med film eller ska bli utan jag var så här, sången får styra var jag landar. Yeah. För sången är mitt, det är min styrka och det är min trygghet kanske. Och sen så får vi se vart det leder mig. Och så var det ju.
Jag brukar fråga folk som inte kommer från Stockholm när de flyttade till Stockholm, hur såg du på Stockholm då?
Jag hade kompisar som hade sett Stockholmsnatt och som sa, vill du flytta till Stockholm och bli mördad? Det var deras, jo. De tyckte att allt var så äckligt och läskigt och knasigt och konstiga människor. Och jag tänkte, men så illa kan ju inte vara. Det kan ju inte vara så. Det måste ju finnas någon plats i Stockholm som är trevlig. Vi vill ju inte hänga i Kungsan varje dag. Nej, men jag tyckte det var stort. Jag tyckte det var mycket människor. Men jag har ju alltid, alltså på, och återigen det där, på gott och ont så har jag varit väldigt orädd. Och det kanske har med vischan att göra. Jag har gått själv, det har varit kolsvart. Jag har inte varit så rädd. Vilket gjorde att jag fann mig ganska snabbt. Jag gillade storstadslivet också. Mm. Men jag kan ju tycka att det är precis lika skönt
jag
att komma hem.
Jag gillar sossarslivet. För att i Stockholm är alla sossar. Men du sa storstad.
Storstadslivet.
Älskar småländska. Du gillar storstadslivet också.
Ja, jag gillar storstadslivet. Men som sagt, jag tror faktiskt att det är någonting som är väldigt typiskt för mig, att jag gillar kontraster i livet. Jag kan ena dagen stå och påta i trädgården och vara skitig upp till öronen. Och sen nästa dag så tar jag på mig klackar och har långa, välmanikerade naglar. Och jag tror faktiskt att det är lite så jag är.
Jag får bilden av att du tycker om när det händer någonting.
Ja.
Hur dealar du med tristess?
Nej, det är inte så roligt alltså.
Nej,
nej, men det är lite, det, jag tror att du har en poäng där.
Du sitter liksom inte still.
Nej, inte riktigt.
Och det har jag aldrig riktigt sett dig göra.
Jag kan njuta av lugn, men då är det ett aktivt val. Mm. Att det är så att nu...
Går jag på spa?
Ja, exakt. Nu ska jag vila. Ja. Nu ska jag ligga i en solstol. Men jag är inte bra på det. Det är lite så här, ska bara slänga in en sats bullar under tiden.
Exakt. För så då hinner är bilden
jag
av dig.
Ja, och det är
men har du någon
störning?
Det får du svara på själv.
Nej, men känner du dig helt enkelt dålig när du inte gör någonting? För det vet jag väldigt många människor som känner, men man kan ju inte bara ligga här och vila bort hela sina dagar.
Nej, men det kan väl finnas dagar då jag kan känna så, fast jag tror att jag ändå är så pass vuxen idag så att jag kan känna att nej, jag kan vila, nu ska jag inte göra någonting, idag så lökar vi bort hela dagen, det regnar, vi kollar på film eller jag kan göra det. Det är nog mer det att jag tycker om att göra saker. Mm. Om vi ska kolla på film, då tycker jag det är mysigt om jag har bakat till fikat. Och då vill jag göra det. Och alla andra tycker också att det är mysigt. Så att det blir så här win. Mm. Och då kan jag sätta mig där vid fikat och så kan jag känna att men nu fick jag ju någonting gjort. Eller, och så tittar de på något som inte jag tycker är bra. Då känner jag att nej, men jag kan ju ändå baka bröd. För att då tycker folk det är trevligt tills imorgon bitti när det är bakat, nybakat bröd. Och jag tittar lite över axeln och är fullt nöjd med det. För jag är inte lika nöjd med att titta 100%. Jag tycker inte att det är så skitkul.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är fyrbarnsmamma och bonusmamma till Anders
Isabella.
Dotter.
Ja.
Och din äldsta son är nu 18.
Ja, fyller snart 18.
När var du ensam sist?
Helt själv är jag ju väldigt sällan. Men Anders och jag åkte faktiskt till Spanien för bara några veckor sedan och var själva i några dagar. Och då var vi så här, vi tittade på varandra och sa att det här är första gången vi är själva i huset i Spanien. För det har vi inte varit förut. Nej. För vi tycker så mycket om att göra saker med våra barn på deras villkor som de tycker är kul. Inte det att inte vi ser varann. Jag tycker vi hinner med det också. Men vi fokar mycket på familjen.
Men om jag fokar på dig. Mm. Nu kommer ju du hit ensam idag. Mm. Och det är inte så ofta jag någonsin har fått träffa dig själv.
Nej.
Jag tror kanske att det här är första gången.
Kanske.
Nej. Den andra gången är faktiskt en gång som jag minns väldigt väl. Vi har jobbat ihop i en produktion. Vi gjorde en produktion som heter Stjärnklart för jag vet inte hur många år sedan. Och vi delade loge ibland för att det var du och jag som var de enda kvinnliga artisterna och sen var det Peter Jöback och Jerry Williams och Magnus Karlsson tror jag.
Ja, det stämmer nog. Det känns väl bekant. Mm.
Och då fick jag träffa dig själv ibland och du var orimligt snabb. Du kom in ganska sent för att du brukade lämna dina barn när vi spelade i Stockholm. Och sen så gjorde du typ en hel makeover på dig själv fast när du redan var skitsnygg när du kom dit. Dessutom sittandes på golvet många gånger i logerna och lockade håret. Och sminkade dig samtidigt och tittade in i spegeln och hade en full konversation med mig och typ smsade och tog hand om ditt liv. Och det du ofta också gjorde var att efter vi hade giggat i 4 timmar, då hade du ett gig till. Vi hade en 26-mannaorkester och dansare och gjorde liksom en jätteshow och sen så åkte du själv eller med din manager eller någonting i en bil ut i natten till något ställe och spelade 4-5 låtar när jag hade vid det laget redan tappat rösten, låg på hotellrummet och sov liksom. Och jag var lite yngre och tänkte herregud, hur gör hon det här? När hinner du ladda med en massa idéer?
Jag tror att oftast kommer idéer till mig. Mm. Inte så ofta som jag tänker att nu ska jag sätta mig och vara kreativ. Utan det kan vara in the mood så känner jag borde ge mig in i den businessen för där saknas det någonting. Eller nu vet jag vad jag vill göra. Jag vill göra den typen av konsertturné. Mm. Eller vad det än handlar om. Så är det oftast någonting som kommer till mig baserat på någonting som jag tar in. Mm. Jag kan ju sätta mig och kolla på en film med Alvin för att han är 2,5 år och det är för att jag vill vara nära han och för att det är mysigt. Då om man sitter tillsammans och jag har sett Peppa Pig 173 gånger, jag vet precis nästa ruta vad som kommer hända, då är det mycket möjligt att saker kan komma. Absolut, så kan det vara.
Det är då inspirationen till den rosa klänningen du hade med Dana International. Det är då den kom. Du bara, Peppa kanske skulle haft 8 meter rosa till, så hade hon blivit lycklig.
Precis.
Vem är du som mamma idag och vem var du som mamma när du blev mamma för drygt 18 år sedan?
Alltså då var jag ju på något sätt ännu mer mitt i min karriär. Mm. Alltså jag var höggravid när jag spelade rollen i Skönhet och odjuret. Jag fick barn och stod på scenen dagen efter. Och så var det ju många år där. Det var liksom programledare för Melodifestivalen när Adrian förstfödde då var... Nej men jag stod ju och repade när han var ett par dagar liksom. Ja, men det var...
Han var inte din förstfödde?
Nej, förlåt, Angelo. Det var en annan pojke på.
Men du skönt att jag rättade
ja, det. Var, och jag reagerar bara, inte.
Han är ändå lite yngre.
Du, jag säger fel varje dag.
Ja, det är klart. Jag har 4 pojkar på.
Ja, och Anders 5. Ja, det är helt idiotiskt. Gud.
Jätteroligt.
Nej, men någonstans så var jag väldigt mycket mer uppe i karriären. Och jag var också väldigt mån om att så här vara ambitiös mamma, som jag tror man kanske är när man får sitt första barn.
Hur gammal var du?
29. Mm. Samtidigt som jag försökte göra allting så bra jag kunde ut efter mina konstiga mått, eftersom jag jobbade så fruktansvärt mycket.
Jag ska också säga att när man blir förälder i vårt yrke och är kvinna, särskilt gissar jag om man var 29, så tror man att karriären kommer att försvinna. Och många känner en rädsla att shit, jag måste visa att jag kan hålla mig kvar.
Och sen var det en annan sak som jag kunde känna att jag då fick deala med. Det var, eftersom jag fortsatte att jobba så mycket, så blev jag ju också måltavla för många, om man nu får kalla det,
mammor
som jobbade som vanligt och som då hade möjligheten att vara mammaledig. Mm. Vilket gjorde att många tyckte att det här måste vara en dålig mamma som inte är hemma med sitt barn, utan hon flackar runt och hon står på scenen. Och det gjorde ju att jag kämpade ännu hårdare kanske för att visa att jag kan visst ge en stabil tillvaro, en trygg tillvaro. Jag sover 3 timmar varje natt, men jag ser till att komma hem, lägga barnen, åka iväg och jobba, komma hem 3-4 på natten, och jag är den som stiger upp 7 och gör frukost och massäckar och jag går till dagis. Att jag håller på att klappa ihop sen, det är en helt annan femma. Men jag gör allting och jag gör det med ett leende på läpparna för att jag klarar det här. Det tror jag kanske drev mig hårdare på den tiden än vad det gör idag när jag får barn, eller har fått barn. För idag
jag fick ju då barn för 2,5 vecka sedan och sitter här. För mig är det inte jättekonstigt. Nu ska jag egentligen bara sitta och prata i en annan grej, om jag skulle behöva svinka mig och stå på scen och sjunga. Framförallt för mina magmuskler är en annan sak. Men man kan ju tro att för att du jobbar mycket är du på något sätt en oengagerad morsa. Mm. Har man träffat dina barn så är ju det den längsta bilden från sanningen som finns.
Ja,
du är den
jag.
Som är uppe på nätterna. Har din man ärligt sagt, för jag frågade.
Ja.
Och så har du ju också mestadels varit ensamstående mamma.
Absolut, så är det.
Det måste man vara ärlig och säga. Sen måste vi bli bättre, snälla alla människor som har barn där ute, på att förstå att mammalivet är väldigt olika för alla olika människor.
Definitivt.
Men när du då var en yngre mamma, var du nojigare än vad du är idag?
Jag pratade faktiskt med en bekant när jag fick Adrian då, och så sa jag det att jag tror att jag är lite coolare nu när man är lite äldre och sådär och då sa hon, men Charlotte, jag tycker faktiskt det är fel, jag tycker alltid att du har varit ganska cool. Och det var lite skönt att höra, för att någonstans så kan man ibland också få en bild av att oj vad jag är nojig. Men däremot så känner jag att det är ett stort uppdrag att vara mamma. Det är liksom det största uppdraget vi har här.
Du har 4 söner. Hur hade du varit som flickmamma, tror du?
Jag får ju känna på det lite grann eftersom Anders då har en dotter. Hon har ju faktiskt varit hos oss sedan hon var 3 år. Man ska ju komma ihåg att jag är ju lite pojkflicka själv. Och det, jag tror nog kanske jag tror att folk tror att jag är lite sådär, lite pippinett, sådär. Men jag är ganska långt ifrån det. Det kan se ut så för att jag gillar makeup och hår och klackar. Men jag är ganska oshåpig. Jag bryr mig inte så mycket. Det har jag lite uppfostrat killarna i. Att, men kom igen, det blöder ju inte ens. Du har ju bara trillat upp och hoppa, herregud. Och det var en stor skillnad när det kom in en tjej i bilden. Mm. För att jag tyckte då att Anders var lite så här, lite sjåpig. Mm. Mm. Och då tror jag att han kanske var, han var ju det såklart för att han var rädd om Isabella. Dessutom har hon en historia där hon har varit sjuk, vilket gör att man blir ännu mer liksom rädd och försiktig. Så. Men för mig var det en ny erfarenhet.
Men jag håller med, du är väldigt, väldigt oknusslig.
Ja,
samtidigt som du är så otroligt kvinnlig. Innan vi hamnar i den här delen av ditt liv med fyrbarnsmamman och där du befinner dig nu, så har du ju som sagt... Efter Anders Engberg och efter Visex så fick du den där första stora chansen att vara med i Melodifestivalen.
Ja.
Var det en dröm?
Mm, det var det definitivt. Det var någonting alltså, som bodde man på Vischan så när det var dags för lördagens Melodifestival och man satt bänkade, det var med grannar och det var chips och popcorn och hela den. Så någonstans så har man ju vuxit upp med det. Och jag har nog gärna tänkt att det hade väl varit kul. Men det har inte... Det kom ju in i min bild ganska så sådär, pang sa det, så fick jag förfrågan och pang var jag med. Mm. Så det var inte så att jag hade varit såhär, åh ska jag skicka in ett bidrag nu kanske och tänk vad spännande och vem hjälper mig. Och, utan det var ju en liten slump, Dille ringde mig, Dille Didriksson och frågade, jag har skrivit en låt här liksom, och vad tror du om den? Jag tyckte att det lät jättedåligt det han sjöng upp, men jag sa det blir säkert jättebra, vi kör, sa jag. Och sen så sjöng jag in låten och den kom med. Jag hade inte hunnit drömma riktigt om det eller liksom försökt så många gånger, utan pang så var jag med och sen var det bara att åka med tåget.
Den egenskapen hos dig skulle jag vilja fråga om, för vi är otroligt olika där, så jag är oftast nyfiken på vad är det som gör att du i den stunden tänker det låter som det låter, det blir säkert bra.
Mm.
Vad är det för egenskap?
Jag tror att jag tänker sådär att jag behöver inte liksom såga någonting i detta läget, utan här är det, jag förstod att det är så lång process innan någonting är klart. Den ska skickas in, den ska komma med, vi ska gå in i studien, vi ska jobba på det. Det finns så många vägar att dra mig ur det här om det skulle vara så att jag tycker att det inte funkar. För jag hade ju tänkt att Melodifest, och så ringer han och sjunger Awaka baby, du vet, på svengelska. Och jag kände att det är klart att första gången med Melodifestivalen hade ju väntat mig något lite coolare kanske när jag ska vara med. Men jag tänkte ändå att jag ger den en chans. Mm. Och så kan jag vara. Mm. För att jag vet ju också att ingenting är liksom skrivet i sten.
Nej.
Det är sällan någonting är det. Det är nog någonting som jag försöker ta fasta på i livet generellt. Mm. Vi säger ofta det hemma, att när vi tar ett beslut eller vi pratar om någonting annat så gör, så kan vi säga så här, men vet du, ingenting är skrivet i sten.
Nej.
Vet du, det här känns rätt just nu. We go for it. Nu chansar vi på det här, vi kör på det här. Vi får se vad som händer. Mm. Och så tror jag vi har resonerat när det gäller mycket. Både vad det gäller det privata och vad det gäller jobb.
Skulle du säga att du säger mera ja än nej?
Ja, men jag tror att det är så faktiskt. Jag tror att jag har lärt mig det. Mm. Och kanske när jag var yngre kanske jag sa ja därför att jag faktiskt inte förstod bättre. Jag tänkte kanske bara att kul, jag hakar. Men idag har jag nog lärt mig att det är inte så farligt, säger jag. Är det så att någonting inte känns bra längs vägen, då får vi korrigera det. Resan är liksom målet.
Ja, därför att du hinner med mer på vägen om du inte hela tiden sitter och väntar på att det som du gör ska bli helt rätt.
Precis.
För att om man sitter och väntar på det, då kan man ju vänta en hel karriär på att skriva en låt.
För det är lite för svårt.
Ja.
För man blir också så selektiv i de lägena, så ingenting blir tillräckligt bra.
Nej, men det där handlar mer om att du vågar säga ja till saker som andra människor skulle kanske se som en risk.
Precis,
istället
kanske.
För att du tänker så här, men det värsta som kan hända är att jag hoppar av.
Exakt, lite så.
Och jag måste gå tillbaka till Melodifestivalen, för jag vet att det är så sjukt många människor som älskar dig från det sammanhanget, som kommer hata mig om jag inte pratar
fråga
om
någonting.
Den här låten kom ju sedermera med. Den hette Tusen och natt.
Mm.
Och vid det laget så var det bara 10 låtar som var med.
Mm.
när och hur bestämde du vad du skulle ha på dig och vad ditt scenframträdande skulle bli? För det här var första gången som du var soloartist i ett stort tv-sammanhang.
Jo, så var det. Och jag tänkte sådär då att om jag ska göra någonting så vill jag ha någonting som är snyggt och jag vill liksom sådär sticka ut och ha någonting som är lite kaxigt. Och då hade jag ju hört talas om Lars Wallin som var fantastisk och liksom stod för haute couture och sådär och jag kände det här blir kul. Så då kontaktade jag honom och han fick sy mina kläder.
Hade du någon referens? För det är inte någon stor Lars Wallin-klänning. Det är ganska ovanliga kläder även för att vara Lars Wallin.
Ja, faktiskt. Alltså, tidningarna skrev att jag ser ut som en vandrande konservburk.
Det tror inte jag att ni kände.
Nej, jag kände mig jättesnygg. Ja.
Och vad gick du in med? Alltså, det här ska bli kul. Eller gick du in med, nej, måste det gå bra.
Nej, men jag bara kände, gud vad kul. Jag var ju nedskriven i tidningarna. Jag var nedskriven dansbandsångerska. Det var ingen som trodde på det här.
Vem trodde folk skulle vinna då?
Du är så... Yeah, yeah. Wow, wow.
Du är så... Ah, Martin Svensson.
Och Drömhus.
Ja, Therese.
Alltså Therese. De två var väldigt uppskrivna.
Vad var det för låt?
Stjärna på himlen.
Just det. Åh, stjärna på himlen. Talet.
Ja, verkligen. Ja. Och jag var verkligen inte alls med i matchen liksom, där det, som det snackades om.
Nej.
Och jag vet, jag satt och pratade med Dea sådär i bilen. Alltså jag, det här med liksom slänga med håret till slutet. Liksom, sådär. Och Dea sa, ta ut det, gör större rörelse av det. Du liksom, du vet. Och vi satt och dividerade, det var ingen som hjälpte oss. Vi var ju unga och vi bara spånade liksom, 24 år. Så blev det ju. Och sen så vann jag ju och det gick ju hela vägen. Och då fick jag ju representera Sverige första gången.
Då visste ingen vem du var.
Nej.
Och du åkte ut i Europa. Då var finalen i Jerusalem.
Ja.
Pratades det ens på den här tiden om så här, nu har du en chans att göra en internationell karriär. Nu ska du ut och göra promo i Europa. Var det så redan då?
Det gjorde det, men det var inte så. När jag var i tävlingen 2008 så gjorde man ju en promotion-turné inför tävlingen. Jag turnerade ju 4 veckor varje dag runt om i hela Europa inför själva
för att man vill att andra länder ska rösta på en ju.
Exakt. Medans nu så kom jag dit ner och precis som du säger så var jag helt blank. Ingen visste vem jag var, jag stod på scratch och vann. Och sen, dagen efter började mitt turnéarbete i kanske ett års tid eller ett halvår kanske eller någonting sånt.
Vad var liksom det största som hände då och hade du ett sånt här pinch me ögonblick?
Nej, men det var ganska många knasiga händelser. Det var ju privatplan hela tiden. Jag skulle vara i Skottland på förmiddagen och i Tyskland i en stor open air gala på eftermiddagen och jag hade ingen möjlighet om jag inte fanns den uppbackningen. Det var inte så att jag plockade det ur högerfickan liksom och betalade en 500 000 för något jetplan, utan det var ju tv-bolag som ville ha oss diverse i olika länder och vilket de gärna bekostade och flög mig hit och dit. Men det var ju många konstiga tillfällen när man satt i Big Breakfast i London, såklart bland en massa andra artister, open air gala liksom i runt om i Europa med Mel B, Mel C och alla de här liksom. Det var många såna konstiga ögonblick där man kände att vad märkligt det här är. Vad hände nu? Pang sa det. Men någonstans så förväntades det att jag skulle vara i den rollen och vara bekväm i det. Så någonstans så fick man ju också spela en roll lite grann, även om det var så konstigt och svårt och stort och mycket och sådär. Och fotosession i alla länder och sådär, som kanske inte alltid var helt bekväma.
Hade du samma team då, redan då, som du har idag?
Ja, det är så. Jag tror jag är nästan själv om det.
Ja.
Men jag började jobba med min manager ett år innan jag var med i Svenska Melodifestivalen, 98. Och då gjorde vi ett projekt för japanska marknaden där jag heter Chanel, Charlotte Nilsson, Chanel.
Är det sant? Ja. Det här visste inte jag.
Nej, för att han hade nämligen lanserat Pandora.
Ja,
där
visst.
Och,
det här var ju en tid när det var otroligt mycket svenska artister som hade stor karriär i Japan. Mejan framförallt.
Exakt, verkligen.
Ja, det är klart, vad roligt.
Så då ja, körde vi ett sånt race och så jag hade ju spelat in en hel del material innan, men under ett annat artistnamn. Och när jag då vann så fick vi liksom applicera den svenska Tusen och en natt på det andra. Det blev lite mishmashat ju, men det var ju så bråttom med allting så man kunde ju inte gå in och börja om från scratch heller, utan man...
Jättekonstig fråga. Funderar du någonsin vad texten handlade om i Tusen och natt?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag vet fortfarande inte om jag riktigt har reflekterat över det. Tusen och natt var ju någonting som vi då gjorde för svenska marknaden. När vi skulle gå in och göra den här på engelska, då hade jag fått minst 4 textförslag med helt olika texter. Så när jag står i studion så står jag helt så här. Den raden är inte så kul. Vi byter. Vad stod det där? Den sätter vi in där. Och den rad. Så jag pusslar ihop en ny text av 4 texter. Av 4 texter. Hade det varit idag, då hade man ju sagt så här. Jag har också
Gud,
varit med.
Åh gud, texter ni mig får panik över detta.
Exakt.
Gud, så roligt.
Förstår
det,
du?
Det är också kanske därför man inte riktigt vet vad den handlar om.
Nej.
Du har ju vunnit Melodifestivalen 2 gånger. Vilket är helt, det är helt otroligt svårt att göra. Att vinna och slå igenom på det sättet. Och dessutom få chansen att representera Sverige och vinna Eurovision. Vilket är helt, helt osannolikt. Men att också våga komma tillbaka och fucking vinna igen.
Ja.
Därför att de flesta som kommer tillbaka, och som du vet nu, för nu har du gjort det flera gånger och inte vunnit alla gångerna. Vad var det som gjorde att du vågade komma tillbaka 2008 med Hero?
Det var låten.
Ja.
Absolut, alltså det var verkligen så. Christer ringde mig och sa att jag har låten som jag tycker att du ska göra. Den här passar dig som handen i handsken. Och jag hade aldrig på riktigt trott att jag någonsin skulle vara med. För jag hade exakt den känslan att jag har vunnit en gång. Jag kommer aldrig vinna Eurovision igen. Det fattar ju vem som helst. Det är omöjligt. Det finns ingen kvinna som någonsin har vunnit mer än en gång genom tiderna. Och det kommer inte bli jag. Det förstår jag. Men jag kände ändå väl uppfostrad som jag är att jag åkte dit och lyssnade på låten och tog en fika hemma hos Christer och kände att nej, men jag orkar inte, det här är ju en riktigt bra låt och jag hör vad han säger, den här passar mig, den här skulle jag kunna göra bra. Så det kickade igång, då var det faktiskt så här att då när jag ändå fick den låten, då började det ju bubbla att jag kanske skulle vara med, då kom det ju massa andra låtar till mig som förslag också. Och då stod jag faktiskt och hade 2 låtar, en låt till som var riktigt, riktigt bra, som var med i Melodifestivalen några år senare.
Med en annan artist.
Ja, precis. Men jag bestämde mig för att göra Hero på grund av att det här var det som kickade igång mig. Mm. Det betyder någonting. Det här var det som mitt hjärta liksom slog för. Därför ska jag göra den. Så jag kände att det var rätt. Och jag trodde aldrig någonsin att jag skulle vinna när jag kom till Eurovision. Men BBC gick ju ut under tiden i Eurovision och sa att för första gången genom historien så kommer vi få en kvinnlig sångerska som kommer ta hem det här för andra gången. Så då var jag ju liksom rankad väldigt bra. Det vet vi att resultatet blev inte så.
Vi har ju extremt höga krav på vad Sverige ska hamna.
Ja,
så är det.
Ja.
Alltså orimliga krav.
Ja, men det gjorde ju också att jag kände någonstans, nu har jag ju brytit den där präktiga liksom, gränsen av att inte våga vara med. Nu har jag varit med och jag har till och med inte vunnit. Vad är det som gör att jag inte kan vara med igen då? Mm. Eftersom det är så svårt att få till hittar i Sverige, eftersom det är så svårt att få radio att spela vår musik, eftersom vi alla slåss som är inom den här liksom, populärmusiken, vilken genre man än har specificerat sig på, så dealar vi med samma saker och det är tufft. Och då kände jag att nej, men då ger jag mig in i matchen igen. Sen hade jag en extrem otur tredje gången jag gav mig in i den, för det var ett väldigt tufft startfält och då åkte jag ju ut. Och då, ja, någonstans kan jag känna så här att Det är inte hela världen.
Nej. Så är det. Om vi tittar på musiken. Mm. Vilken platta är du mest stolt över? Och vilken låt är mest personlig för dig textmässigt? Oavsett om du har skrivit den eller inte.
Nej, men om man börjar med första frågan. Vilken platta? Hero-plattan är jag väldigt nöjd med. Mm. Jag tycker liksom låtarna är jättebra. Och jag tycker att det känns som ett genomgående bra produktion med ett schysst sound. Den gillar jag. Men det är också så att det albumet som jag gjorde som ett hyllningsalbum till Monica Zetterlund 2006. Plattan heter I din röst, som var den enda egna skrivna låten då, eller specificerat som en hyllning. Det var också en platta som ligger mig varmt om hjärtat. Mm. För att jag har lyssnat så mycket på henne, älskar den musiken och fick göra det på ett okomplicerat akustiskt sätt. Jag sjöng rakt in i micken, rätt in i liksom linade rätt in i mixen. Det var inga liksom kompressorer och liksom inga, det var på ingen autotune, du vet, det var liksom väldigt avskalat och härligt och sådär. Och det kunde jag också känna att i den tiden som den plattan kom 2006, när det är så mycket popmusik, när alla skivbolag bara vill sälja och tjäna pengar på diverse olika, då var jag glad att jag låg på ett litet skivbolag som lyssnade på mina behov av vad jag mådde bra av och vad jag kände var viktigt för mig att få göra. Och det är ett album som jag också sådär, som ligger mig varmt om hjärtat faktiskt och som alltid finns kvar. Får man titta på låtar som jag skrivit, så det albumet som jag gjorde med mitt liv 2017, det var ju väldigt personligt. Mm. För det gjorde jag ju efter en period där jag liksom lite hade ledsnat musiken. Mm. Jag var trött på det, tyckte inte det var roligt. Jag fick börja plocka fram gitarren, sitta och spela hemma, fick börja liksom hitta tillbaka till glädjen. Och där var faktiskt Hägglund en person som verkligen lockade fram någonting i mig som jag, alltså jag levde upp igen. Mm. Flera texter där som jag kände, Spår i sanden som jag skrev på Bali, som också fick liksom starka, mycket känslor och som var en stor del av mig. Så där kan jag hitta många låtar som faktiskt är, som har betytt mycket för mig själv.
Vilken låt önskar du att du hade skrivit som du har sjungit eller som du har lyssnat på i livet?
Jag vet inte, men jag kan berätta en rolig historia kring det i alla fall. Och det är när jag satt i bilen, så sitter Angelo med mig som då var 4-5 år. Och så kommer det en låt på radion och så säger Angelo, tittar på mig sen. Han hör att det inte är jag som sjunger. Han säger, mamma, hon har snott din låt! Och jag kände, I wish darling. Då var det Gloria Gaynor som sjöng I will survive.
Åh, vad roligt, det är väldigt roligt.
Och då kände jag så här, den låten jag sjungit så otroligt mycket, som alla vi har gjort som är...
Jag har faktiskt bara sjungit den en gång och det har jag gjort med dig.
Ja,
på Lotta på Liseberg.
Men den där låt som i något sammanhang så dök den upp och jag gjorde den en gång och två gånger på Rhapsody och sen blev det i tv och sen liksom levde den lite kvar i mitt lilla sådär. Så att barnen trodde att det var min låt.
Så roligt.
Det hade varit kul om jag hade skrivit den.
Jätteroligt. Ja. Du är en av de artisterna i Sverige som har lyckats med att både göra jättemycket olika sorters musik, sjunga på engelska, sjunga på svenska, byta genre, göra olika julalbum och framgångsrika sådana, men också gå utanför den världen och faktiskt vara en otroligt framgångsrik entreprenör i det att du, som du nämnde, du har skrivit böcker, du har en massa produkter, allt ifrån parfymer, träningsprodukter, till att du nu har en jätteframgångsrik klädkollektion. Utöver att du ville sjunga, har du varit rädd för att du har en väldigt splittrad karriär?
Ja, alltså det fanns väl kanske en period när det var mer så att det var viktigt att man som artist skulle vara nischad. Men jag har ju haft samma management hela tiden. Det är också som ett äktenskap när man har någon som är trygg och som man litar på och som ser till ens behov. Vilket också gjort att jag har alltid känt att de har stöttat mig. När jag har drivit igenom någonting och propagerat återigen för det här, jag skulle bli ett politiker. Men eftersom jag inte blev det så blir alla de här besluten så viktiga för mig. Att nu tror jag på det här och nu vill jag göra det här. Så de har nog känt många gånger att det är viktigt att Charlotte får liksom brinna.
Mm. De har också låtit dig då gå iväg i ett år och spela i Vita i musikal eller exakt. Göra Skönheten och odjuret eller vara programledare för att det är något som du har velat göra. Och också för att alla vägar leder ju sedermera till att man blir en bredare entertainer. Ja, så är det.
Så är det.
Du sa en sak när du var med i Stjärna på slottet som slog mig som såklart väldigt sann angående Hero år 2008. Någon frågade dig, hur ser du på den tiden idag?
Mm.
Du hade en jättetumultartad tid privat. Skilsmässa och massa trauma med familjen och livet där hemma.
Ja.
Och då så frågade någon dig, hur ser du på den tjejen idag? Och du svarade, om du minns.
Jag tror att jag uttryckte mig ungefär så. Jag ser en extremt smal och olycklig tjej, kanske.
Ja.
Någonting i den stilen. En skilsmässa är ju en trauma. Det går ju inte att sopa det under mattan och säga att det är ingen big deal, som jag kan göra med mycket och känna att okej, det är bara till att liksom kavla upp armarna och gå vidare. Riktigt så enkelt är det ju inte, därför att framförallt inte om man har barn. Men hade man inte haft barn så hade man sagt, det här är mina egna känslor, de kan jag verkligen paketera och lägga åt sidan och det kan jag bearbeta själv. Men så fort man är en familj så blir det ju tufft. Det är ju ett misslyckande. Så är det. Jag tycker det är ett misslyckande att inte liksom lyckas behålla kärnfamiljen. Men med facit i hand så kan jag ju säga att vissa saker, för att låta klyschigt, kan man ju säga att det som inte dödar en, det stärker en. Och så är det faktiskt också. Jag kan känna att jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv. Och jag har blivit lyckligare idag än vad jag var innan. Och det kanske liksom beror på att man värdesätter saker på ett annat sätt också. För när man tar sig igenom det och sen faktiskt släpper och går in i en ny relation, så blir det också så otroligt viktigt att göra varje steg rätt. Man är inte så bångstyrig. Det är inte så viktigt att vinna alla fighter. Det är inte så viktigt. Det är många saker som gör en både tacksam men också mjukare i kanterna. För att det är så viktigt att liksom få saker att funka.
Jag vill motstrida en enda sak som du sa. Och det är bilden av att kärnfamiljen är allt och att det är ett misslyckande att inte bibehålla kärnfamiljen.
Jag menar bara min känsla.
Jag förstår det. Och det jag vill säga med det är att det är därför det är jobbigt med skilsmässa. Mm. För att vi är skapta så att tro
så.
Att det är det här som är liksom verkligheten. Mm. Men det jag vill säga med det är att om man inte mår bra i äktenskapet, då är vi av en generation där man faktiskt ska titta på sig själv och sina barn och säga, jag blir en bättre förälder om jag mår bra.
Exakt.
Och därför så tror jag att det inte är ett misslyckande.
Nej.
Och det mest uppfriskande med din relation med Anders, som du lever med tillsammans med nu, jag tycker han är en otroligt sympatisk, briljant människa som också står bredvid dig och aldrig står vare sig bakom eller framför, vilket är helt otroligt att se. När du hamnade i den här situationen med din skilsmässa så var du på tidningarna varje dag. Fanns det stunder som du önskade att du hade ett annat jobb?
Jag hade ju, om man nu får kalla det turen, liksom att avverka Eurovision precis innan det mesta liksom kom ut. Men när jag kom hem så blev jag ju också sjuk. Och det var ju det här, den här bilden av att jag skulle upprätthålla liksom en fasad av någonting som inte fungerade, gjorde ju att jag slog huvudet i väggen och det sprack ju liksom. Och jag blev ju jättesjuk på både fysiskt och psykiskt såklart. Men någonstans så kan jag väl ändå känna liksom att det har stärkt mig.
Självklart.
Och jag är idag i en helt annan person. Jag är en helt annan, alltså jag kan inte önska det ogjort allt det där, utan jag tror att jag har kunnat ge mina barn något annat. De har fått en annan, de har fått en stjärnfamilj som är utspridda på himlen.
Men, fint sagt.
Ja, men jag tror liksom att det finns andra saker.
Hur blev du frisk? Gick du i terapi?
Både terapi och, men det var ju också att jag, kroppen var ju,
ja, kroppen var ju slut.
Jag hade påbörjat terapin innan jag kraschade, ja. Så att det handlade mest om att läka, liksom. Så mycket var egen vård, liksom. Jag låg hemma själv faktiskt mycket.
Jag fick bilden i några år efter det där att du på något sätt hade bestämt dig i livet för att du var okej med om du skulle leva själv.
Ja, jag hade bestämt mig. Hade inte Anders varit så enträgen, envis, pushande, så hade jag aldrig gått in i ett nytt förhållande. För jag kände, varför förstöra, liksom, när vi började diskutera så kände jag, varför förstöra det perfekta förhållandet när man kan prata i telefon så här, det är ju skitbra. Vi behöver aldrig träffas, vi behöver inte ha något liv ihop, därför att jag tror inte på tvåsamheten.
Nej.
Och jag var inte bitter. Jag var så lycklig och så glad och jag hade mina barn och jag hade ett jättebra liv. Jag jobbade och var nöjd och glad. Men jag visste ju inte heller hur bra det kunde bli.
Mellan åren när du var själv och innan du träffade Anders, dejtade du då?
Nej. Nej, men jag var helt ensam för att jag gjorde det valet.
Ja.
Och mina kompisar var verkligen så här, men på riktigt, Charlotte, kan du inte följa med? Kan du inte liksom dejta någon? Kan du inte? Men jag var inte sugen.
Nej.
Jag var inte redo för det. Så att när Anders kontaktade mig efter att jag hade varit själv i 4 år så kände jag, åh herregud, jag är inte redo för det här.
Nej.
Jag tyckte det var så läskigt och så skrämmande. Men när jag väl liksom släppte på den där spärren och öppnade hjärtat och kände att, men gud, jag kan ju känna igen, då var det ju en ny värld.
Han kontaktade dig på Facebook.
Ja.
Alltså jag vet inte ens om jag hittar meddelanden på Facebook.
Nej, men det var,
det är helt otroligt.
Och vet du, det är faktiskt otroligt, för att när jag ser hans meddelande så är meddelandet 3 veckor gammalt och jag har inte varit inne på Facebook på 1 år. Men to be,
ja,
på
verkligen.
Något sätt lite så.
Verkligen. En sak som jag har varit väldigt imponerad av och tyckte har varit väldigt rolig är ju ditt mod att visuellt faktiskt våga gå all out. Är det en härlig mask att sätta på som också gör dig modigare när du står på scenen? Eller är det faktiskt någonting som du känner är du också?
Det känns som svaret är ja på bägge delar.
Ja.
För att jag tror att det definitivt kan vara så att det hjälper mig. Alltså, man ser ju på folk som är med i Masked Singer att de helt plötsligt vågar sjunga som de aldrig kunnat göra förut. Förr brukade jag skoja lite om det där att jag kan sminka upp mig till Charlotte Perrelli och då blir jag personen som folk liksom förväntar sig att jag ska vara. Så lite grann kan det ju ge en sköld eller liksom att jag kliver i en roll. Men samtidigt så kan jag också känna att det är en del av mig. Det är inte så att jag känner att jag förställer mig. Så att det är nog jag på bägge.
Skulle du kunna göra en turné osminkad med jeans och en t-shirt?
Kanske inte helt omakead, för det skulle inte vara, se så fräscht ut, tycker inte jag. Men jag förstår vad du menar. Jag skulle definitivt kunna göra det om det var i rätt sammanhang. För jag som person är ju väldigt mycket så här att jag gillar att göra saker fullt ut. Ska jag göra ett kyrkogig så vill jag att det ska kännas som det är genomtänkt och då ska det vara på det sättet. Sådana grejer är viktiga för mig, vad jag än pratar om. Om jag ska renovera så vill jag att det ska vara riktig sten. Jag vill inte att det ska vara fake sten. Jag vill att saker ska vara, kännas ordentligt. Och liksom, det handlar om att hitta sig själv i varje stund och göra sig själv rättvisa på något sätt.
Du har varit väldigt duktig på att ändå släppa in människor i ditt liv på ett socialt medieplan. Du har bloggat i många år och du är också en av de personerna som sitter och svarar människor som skriver inte alltid snälla saker till dig. Vad känner du att du har kvar att bevisa för folk och varför orkar du fortsätta förklara dig?
Ja. Jag vet inte riktigt, det där är intressant, för ibland känner jag att det finns befogenheter för att förklara och liksom, jag orkar i viss mån, men det är ganska ofta som jag stänger av folk. Det sker varje dag där jag blockar folk och så tycker jag att det är jätteskönt för att jag inte orkar med de här trollen som kan gå på allt från barn till vuxna till offentliga till helt okända. Jag kanske kan svara i viss mån och vara lite sådär, men de åker bort liksom.
För jag tänker att det har varit energikrävande under åren att behöva sitta och försvara något som människor medvetet vill missförstå. För att de tänker att det här är ett lätt target om du svarar.
Verkligen.
Det blir ju enklare att gå på dig, för då vet de att då kommer de sätta dit dig.
Exakt.
Vem berättar du allting för?
Mattias är en person som jag berättar allt för. Mm.
Mattias Staffsing, som då är din fenomenala stylist, visuella stylist skulle jag säga. En av de här människorna vi pratade om som har varit med dig sedan du var 23 typ, 22.
Ja, exakt. Ja, men någonstans där, för att det var under Vita lögner jag träffade
han. Ja, jag fattar. Ja.
Han är en sån där person som vi vet allt om varandra. Det finns ju fler, men det är bara det är en person i sammanhanget som är enkelt för folk och kanske då lite relatera till sådär. Jag har en nageltjej som jag har gått till i 25 år, som är en av mina närma vänner också har blivit. Jag har sjungit på hennes bröllop och hon har varit med på alla dopor, du vet, genom alla, en nära god vän. Och hon var en av dem som tog hand om mig när jag kraschade också. Mm. Det är inte så att det är allt och alla, men det är en av cykeln som jag har.
Har du varit rädd för att släppa in människor i livet med risk för att de ska på något sätt inte vara lojala mot dig?
Jag har en ganska liten sfär av människor runt omkring mig. Och de jag umgås med är liksom noggrant utvalda. Att jag älskar att umgås med dem. Jag är liksom inte sån där som har 47 polare som jag hänger med.
Nej, men du är samtidigt väldigt öppen när man träffar dig.
Men jag tror att jag väljer kanske vad jag pratar om. Och det jag känner att jag kan öppna mig kring. Sånt som jag berättar är sånt som jag vet inte kan såra mig. Kanske. Så tror jag.
Du har varit jätteöppen med din och Anders kämpande med att få barn. Och berättat vid det här laget ett par gånger om just era missfall. Mm. Jag har ett väldigt starkt minne kring det här. Vi gjorde ett tv-program i New York där vi skulle sjunga på Apollo Theater. Jag träffar dig och det visar sig några timmar senare, tror jag, när vi sitter och återigen delar en loge, en kort stund, att du precis har varit med om en av dessa många missfall som du hade varit med om under ett par år. Ja. Och jag fattar inte hur du stod där, hur du liksom... How you picked yourself up again och satte på dig kläderna och satte på dig sminket och flög till ett annat land och liksom... återigen presterade i en sån jättetung stund. Jag visste ju inte då hur många det hade varit.
Nej.
Först och främst, vad var den största rädslan första gången som det hände? Och vad var det som gjorde att du vågade fortsätta?
Första gången fick jag ett sånt där klassiskt missfall när jag fick en blödning. Då hade jag varit i New York den gången också och tittat på Evita. För jag skulle precis in i Evita och... var gravid och tankarna som då snurrade mitt huvud var ju hur ska jag få produktionen med en stor mage, men jag kände också då när jag var där att det är något som inte stämmer riktigt, undrar om det är något som är på, jag kände på magen liksom att jag var ju tidigt såklart med, kanske kring vecka 10 kanske 12 på sin höjd. Men jag var orolig och märkte och pratade på flygplatsen på Heathrow, så ringde jag till min barnmorska och frågade om lite råd så där, och sa att jag tror att det är något som inte riktigt stämmer. Hon sa att det finns ju ingenting att göra i detta läget, så att du kan ju, får ju bara vänta ut tiden.
Var det här innan du och Anders hade fått ert första gemensamma barn?
Exakt, ja, det var innan första barnet. Vi hade bara varit tillsammans i 3 månader.
Oj, okej. Okay. Var du rädd när du hade missfallet att du och Anders inte skulle kunna få barn?
Ja, absolut. Det var jag. För jag kände så här, oj, vad händer med vår relation om jag inte kan få barn? Eller om någonting är fel, att vi inte tillsammans kan åstadkomma, liksom, om vi inte är kompatibla med varandra. Inte visste jag vad det berodde på. Jag hade aldrig varit med om det förut. Jättetufft. Men... jag blev ju gravid så himla lätt. Så jag var ju gravid snabbt igen och ADN kom. Vilket var ju jätteskönt och en gåva verkligen. Sen efter det så blev jag gravid igen väldigt snabbt. Och då var vi så här, oj, vi hade inte tänkt att vi skulle ha fler barn. Utan vi tänkte att det kanske räckte med ADN med ett barn. Sen dog det barnet i magen. Mr. Borchen, när barnet, när hjärtat slutade slå. Och då när jag kom till barnmorskan, då märker man ju ingenting. Mm. Det är så tidigt, så jag kände ju ingenting eftersom det var så litet. Det där sen, det visade sig att det skulle ju komma och vi skulle ju fastna i den liksom cykeln på något sätt.
Och förlåt min fråga, men vad var det som gjorde att ni orkade fortsätta?
Alltså jag tror bara att det blev så här att man ville ju så gärna, för när man väl hade bestämt sig för att man ville ha ett barn till och hade börjat tänka de banorna, vi kände det är mysigt för Adrian att få. Han började prata om det, han ville ha ett syskon, han tyckte han började önska sig det i julklapp, alltså du vet sådär.
Jag vet precis.
Du vet, och så kände vi att nej, men det kanske faktiskt, de andra banorna är ganska mycket större och sådär. Så började man i de tankarna. Men sen upprepar ju så det här gång på gång på gång, och de hittar inget fel, utan de tror någonstans att kroppen hamnade i något form av, ja, men ett ekorrhjul där kroppen tror att det är något fel. Det kan ha varit så att det var fel på något utav de första embryona, och då ställde kroppen in sig på något sätt i en sån försvarsställning att så fort någonting fäste så gick det några veckor och sen så stötte kroppen bort det. Så det vi hittade, det hjälpmedlet, det var att vi typ applicerade en IVF-behandling på en naturlig graviditet.
För att barnet inte skulle dö.
Ja, så då så åt jag kortison bland annat för att sänka mitt immunförsvar för att kroppen inte skulle stöta bort det. Så då åt jag ju 8 månader och sen en massa andra mängder av, jag tog ju sprutor varje dag och liksom hormongrejer och sådär.
Jag tycker för det första, jag vet att du hjälper väldigt många människor genom att prata om det här. Jag vet att vi överhuvudtaget som kvinnor måste bli bättre på att prata om missfall. Mm. Missfall är något som vi av någon outgrundlig anledning inte tror händer andra, för att vi knappt vågar berätta om det själva. Och jag vill bara avsluta med att säga att det finns en kollega till oss som fick missfall nyligen med sitt tredje barn. Och skrev en ganska talande text på Facebook om att liksom, under den här pandemin har det funnits ganska mycket diskussioner om kulturarbetare och väldigt mycket felriktade diskussioner om kulturarbetare. Du ställer ju i princip aldrig in. Jag har liksom inte varit med om att du har ställt in. Jag vet att du säkert har gjort det någon gång i ditt liv, men det är knappt.
Nej, men det är inte så många gånger i alla fall.
Och hon beskriver någonting som jag vill applicera på dig, och det är att hon vaknar en morgon och ska göra en jättestor tv-produktion och har missfall likt ditt första missfall. Sitt tredje barn, och det första hon tänker är, hur ska jag komma till studion och sjunga? Mm. För att jag kan ju inte säga nej.
Nej.
Och nu finns det också himla få jobb, så att, som sagt, nu är det ännu inte svårare.
Ja.
Och med det här tankesättet, hur många gånger ställde du dig på scenen och liksom borstade av dig och sminkade upp dig igen, fastän du bakom kulisserna mådde ganska dåligt?
Nej, men det var ju så många gånger, för att alltså, det var ju sådär, när man, alltså, när jag stod i Melodifestivalen 2017, då hade jag ju skrapats ett par dagar innan. New York, där, som du beskriver, det var väl också ett par dagar innan. Men ibland är det ju så här med, när man går igenom tragedier, så ibland så kan det också vara skönt att inte ligga hemma och bara gråta. Mm. För det var ju det jag gjorde i mellanvarven. Ja. Så att liksom kunna känna sig att, nej, men vet du Charlotte,
livet fortsätter.
Nu är det så här. Nu bostar vi av oss och så sminkar vi till oss och så gör vi det som är viktigt just nu. Och då bryter man lite ett mönster, liksom, vilket faktiskt var ganska skönt, kände jag. Så att jag tror att
annars ligger man och pratar om det och tänker på det hela tiden.
Exakt. Ja. Så att det var kanske bra också.
Mm. Det är fantastiskt. Ni fick ju sedermera också ert barn.
Ja.
Och du orkade igenom en hel graviditet och en förlossning, vilket jag är väldigt imponerad över.
Ja, det gick.
Och han är här.
Precis.
Har de här åren med Anders gett dig tillbaka tron om tvåsamhet och kärlek?
Absolut. Jag är helt övertygad. Jag vet att om man träffar man rätt, så är det liksom inga tvivel. Jag är helt säker på att vi kommer leva tillsammans tills vi dör. Mm.
Det finaste ögonblicket som jag fått se lite så här bakom kulisserna var när du delade en video. Jag vet inte vem av de äldsta barnen det var, men talet som någon av dina pojkar höll på ert bröllop, va? Jag minns inte exakt vad han sa, men jag tror att han sa, jag ser att du gör min mamma väldigt lycklig. Alltså, det var så fint, va? Och det var också någonting som jag tror att alla vi som kände dig, vi var så jävla glada för din skull. Det är inte så lätt för barnen att acceptera den nya personen. Och att han gjorde det. Det var så fint sagt, va? Och det är i grunden det betyder för honom. Mm. Mamma mår bra. Which means you're a good guy.
Ja, exakt.
Nu var han mycket yngre då, men alltså, det var så fint. Jag är så glad.
Jag tror att han var, jag måste tänka hur gammal han var, det var Anger då, 11 år.
Och vågade ställa sig upp och säga det. Det var jättefint. Jag är jätteglad att du kom hit. Jag kan som sagt prata med dig i all evighet. Och vem vet, vi kanske får göra en del två helt enkelt,
ja,
med karriären
absolut.
Från 2008 till
ja,
2037.
Why not?
När vi sitter där och jag farmodrar hela
Exakt.
Så här, vi ska göra 10 snabba och sen ska du få rekommendera 3 saker. Och den sista frågan som jag vill ställa innan vi gör 10 snabba är: hur ser du på framtiden?
Nej, men alltså, jag hoppas ju att saker och ting kommer igång väldigt snart. Så det är väl liksom den närmsta tiden. Sådär. Tittar man liksom på ett längre perspektiv så hoppas jag att jag kan jobba på ett sunt sätt i framtiden. För det har pandemin lärt mig. För jag inser också att jag mår bra av det, barnen mår bra av det. Sådär.
Mm. Vad är ditt livs stoltaste ögonblick?
Den är svår, men... barnen är ju alltid ett sånt där ögonblick som man liksom aldrig kommer ifrån. Mm. Det största man har varit med om. Jag tror nog nästan att det övervinner liksom allt annat. För att jobb är jobb, men de är allt. Mm.
You gave birth to 4 kids, man. You should be very proud. Och ser ut som du gör, Jesus Christ. Charlotte Perrelli, vi ska göra 10 snabba. Är du redo?
Yes, I am.
10 snabba. Sarah Dawn.
Stockholm eller Småland?
Småland är mitt hjärta, men Stockholm vill jag bo i.
Vego eller kött?
Vego.
Vinna Eurovision en gång till eller vinna Melodifestivalen en gång till?
Det blir svårt att vinna Eurovision utan Mello i för sig, men jag får väl börja med Mello.
Man kan tävla för ett annat land.
Ja, det är sant.
Jennifer Lopez eller Beyoncé?
Beyoncé.
Bakning eller paddel?
Oj, den är ju helt omöjlig. Nej, men jag får nog, alltså bakningen, den klarar jag mig inte utan. Padden, då får jag springa på klöppan.
Sminkad eller osminkad?
Hemma osminkad, men på scenen sminkad alla dagar i veckan.
Det var bättre för, eller det bästa har nog kanske inte hänt än.
Nej, jag måste alltid tro att det bästa ligger framför fötterna.
Att åka på sommarturné eller på julturné?
Den är svår, för jag gillar bägge delar. Men sommar är härligt att turnera, vi kör sommar till det.
Resten av livet i sneakers eller resten av livet i klackar?
Resten av livet klackar är fantastiskt.
Och sist, nu har du egentligen svarat på den, men Tusen och natt eller Hero?
Ja, alltså Tusen och natt är jag ju tacksam för, men jag tycker Hero är roligast att sjunga.
Bra jobbat. Du tog dig nästan igenom allt utan att välja båda.
Men, exakt.
Men också väldigt roligt att du har svårast för en bakning eller paddel. Det säger så mycket om dina två största passioner i livet just nu.
Verkligen.
När kommer en paddelkollektion på Lavi?
Ja, kan vet inte, men det kan vara på väg.
Inte helt otippat att det skulle dyka upp. Då ska vi avsluta med att du ska få rekommendera 3 helt vitt skilda saker till lyssnarna som du vill lämna dem med.
Ja, men en sak som jag har rekommenderat någon förut som tåls att upprepa, det är en bok som Sylvia Brown har skrivit som heter Mellan 2 världar. Fantastisk. Man kan läsa den och se det som någonting fiction typ påhittat, men man kan också läsa det och ta till sig det som man vill, för hon tror att vi har levt förut nämligen, och har en väldigt intressant syn på livet tycker jag. Den rekommenderar jag. Jag skulle nog kanske rekommendera alla människor som inte har hunnit testa spela paddel att göra det. Men det känns som nästan alla har gjort det. Men faktum är att nu senaste dagarna har jag börjat spela även tennis. Och nu känns det som jag håller på att få tennisarmbåge, så jag vet inte hur det här ska sluta. När pandemin är över och man bestämmer sig för att börja resa igen, så tycker jag att jag skulle nog rekommendera folk åka till ett riktigt smultronställe på Öland som heter Böda. Det är ett sånt där ställe som jag, där tycker jag att jag landar. Det är inte Småland, för där kan jag annars känna mig hemma på alla sätt, men det är ändå någonting speciellt med vattnet, med lugnet, med att bo på camping. Det där livet som man inte kan få i en storstad, utan som man verkligen, du vet, när man kommer varann nära. Det är trevligt tycker jag.
Det är ett magiskt ställe, jag har faktiskt gjort det där. Böda strand är lite som att vara i ett annat land.
Ja, det är lite faktiskt som Gotland kan upplevas, fast vi kommer lite
exakt
närmare.
Så. Jag vill avsluta med att säga tack för att du tog dig tid att vara här. Och också tack för allting som du faktiskt har orkat ge din publik i över 25 år nu. Och stort grattis och lycka till med allting som du företar dig i framtiden.
Tack snälla, detsamma kära du.
Puss och kram.
Puss och kram.